IGRFM avsnitt 14, Punch Out till Wii, de bästa Castlevania-låtarna och en intervju med Avalanche om det kommande Just Cause 2. Och ett smakprov på intervjun kommer här.
Du kommer basejumpa konstant, även när du free-roamar under combat. Använda grapplinghooken, du kommer att locka nya missions. Han har hela tiden trackat hur mycket kaos du har skapat. Jag har också ett destruction och deform-system. Han får flares som man kan slänga när som helst i spelet. De här collectsen, de här partsen som han då plockar upp. Det kan vara riktigt skoj och dual-wielda en granatkastare och en SMG. Det skulle man kunna säga är kärnan i Just Cause 2.
Spelnyheter blir det och det blir egentligen inte det heller också, för vi har valt att bara prata om E3 den här gången. Jonas Mäkri, du har ganska bra koll på ungefär vad vi kommer att få se i alla fall på E3, även om det är mycket hemligt. Visst är det så?
Ja, jag tycker om att inbilla mig det i alla fall.
När börjar E3 förresten? Det kanske vi bör säga.
E3 pågår från den 2 till den 4 juni, men Microsoft har sin presskonferens redan 1 juni, så de tjuvstartar lite kan man säga. Så det är redan på måndag nästa vecka så drar det igång.
Ja, okej. Om vi börjar med Microsoft, som då alltså tjuvstartar lite grann på mässan. Vad tror du att vi kommer att få se där? Det har ju läckt lite grann. Jag har hört några rykten om så här rörelsekänslighet, typ Wii rip-off, stämmer det?
Precis, det stämmer. Den är nästan garanterat att de kommer visa. Det är en kamera som är utvecklad av ett israeliskt företag som Microsoft vill köpa upp just nu. Och de har tagit fram en kamera som är superbra på att plocka ut en person från bakgrunden, så att den verkligen ska kunna känna av vad man gör med hela kroppen. Den är så exakt så att man kan ta fingrarna och använda som pincett och plocka upp saker i spel till exempel.
Oh, läckert. Men är det som iToy då ungefär eller?
Ja, som en superavancerad high-tech-version av iToy. Man ska kunna kasta basketbollar och göra allt det där, och det ska tydligen fungera väldigt bra.
Ja, några fler titlar som du tror att Microsoft visar upp?
Garanterat Forza Motorsport 3. Det har ju hintats väldigt mycket och det har ju läckt saker tidigare i omgångar. Och nu sist var det en guide faktiskt om Forza 3 som lades ut på bokhandlare på nätet. Så att man kan redan nu köpa guiden till Forza 3, men spelet är inte utannonserat överhuvudtaget.
Men om de här då är relativt säkra, om man ska säga, finns det några överraskningar som de kommer med?
Ja, det tror jag faktiskt att det gör. Jag tror och hoppas på ett nytt Crackdown bland annat. Och jag tror även och hoppas på det här APB, som är Crackdown-teamets nya spel, som ska ha något helt annat. Och sen sägs det också att det ska komma ett nytt Perfect Dark, vilket också känns ändå lite spännande, trots att det senaste var väldigt dåligt. Och egentligen så var jag ingen fan av Nintendo 64-spel heller. Men det skulle vara kul att få se Rare göra ett nytt actionspel och visa vad de går för. För jag tycker att de har varit ganska dåliga till Xbox ända sedan starten.
Ja, Microsoft var det. Nintendo, som vi har beskyllt lite tidigare faktiskt för ett dåligt spelutbud till Wii i alla fall. Vad tror du vi kommer att få se där?
De har ju Zelda utannonserat till Nintendo DS som vi garanterat kommer få se mer av. Men det alla hoppas på, det är ett nytt Zelda till Wii. Och i ärlighetens namn så borde det börja vara dags att visa ett nytt Zelda till Wii. Det enda som får man fundera lite är att det skulle ta all uppmärksamhet från Nintendo DS Zelda och konkurrera med sig själv. Vill man ha två stycken Zelda som konkurrerar med varandra? Förmodligen inte.
Nej. Mario då? Vad tror du där?
Ja, det måste de visa. Det finns ju inget nytt Mario på gång till varken Nintendo DS eller Wii. Och jag tippar på ett nytt Mario till båda.
Typ New Super Mario Bros 2 kanske?
Det vore ju drömmen. Det vore verkligen drömmen. Det skulle jag vilja ha. Och sen så kan jag tänka mig att det kommer någon så här Mario spin-off, vet du. Ett fotbollsspel, ett tennisspel eller vad som helst. Bara är Mario med liksom. Eller kanske någonting lättsamt som Luigi's Mansion eller någonting. Men ett Mario-spel i alla fall. Definitivt.
Vad tror du om Sony då?
För Sonys del så kommer det att handla ganska mycket om hårdvara tror jag den här gången. Dels så pekar jag alltid mot att de har en ny PSP-modell på gång. Och då är det, snackar vi en total remake. Det pratas om att det inte ska ha någon uttag för UMD-skivor. Och att man bara ska ladda ner spelen fortsättningsvis. Det snackas om att det ska ha tryckkänslig skärm och allt möjligt sånt där. Så att den tror jag de kommer visa. Och det spekuleras ju även väldigt mycket om en mindre PlayStation 3-modell, fysiskt mindre.
Hur känner du då? Skulle du köpa de här nya modellerna även fast du har de gamla så att säga?
Alltså jag vet att jag brukar inte kunna hålla mig. Så det gör jag säkert.
Ja. Ett annat spel vi lär se är ju Team Icos kommande. Någonting som läckte på YouTube, eller hur?
Precis, det så kallade Trico. Det läckte mycket riktigt på YouTube, en årsgammal video. Och det ser för baskat charmigt ut. Så jag tror att de kommer visa det också.
Den här filmen innehöll ju någon slags... det var en drakpapegojörnvarelse som en unge åkte runt med. Det verkar ju faktiskt urcharmigt, tycker jag.
Ja, det var helt fantastiskt. Det var så mysigt så det var inte klokt. Jag har inte alltid... Ico var fantastiskt, men Shadow of the Colossus fast är inte riktigt för. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här Trico då. Sen så hoppas jag såklart att vi ska få se Gran Turismo 5 äntligen. Inte för att jag är någon bilfanatiker egentligen, men för att det är en så stor titel för Sony. Och ja.
Några överraskningar för Sonys del då?
Den är lite svårare faktiskt. Det har ju inte funnits någon riktiga läcker från Sony den här gången. Men det har ju spekulerats väldigt mycket om Metal Gear Solid 5 sedan Hideo Kojima satt ut en sån här teaser-site om att han skulle visa ett nytt spel under E3. Och samtidigt så har det funnits samma reklam som finns på teaser-sajten har de haft i en japansk PlayStation-tidning. Så det tyder på att det är PlayStation-relaterat. Och jag gissar på Metal Gear Solid 5 till PlayStation 3.
Ja, vi ser ju verkligen fram emot E3. Det ska bli spännande. Vi kommer förstås sitta och rapportera de senaste E3-nyheterna på gamereactor.se. 1 juni sätter igång. Hur ska man göra som läsare då?
Då ska man sitta slaviskt hängd över nyhetssidan och trycka på F5 så mycket man kan så för att uppdatera. Så det kommer bara spruta ut nyheter. Och sen efter presskonferenserna så ska ju du och jag ta oss ett snack om vad som visades och analysera innehållet då.
Ja, precis. Det blir GRFM-special hade vi tänkt. Vi kommer lägga ut klipp, analyser alldeles efter presskonferenserna slut på gamereactor.se då.
Precis.
Ja, tack så mycket Mr. Mackie för lite E3-snack.
Tack för det Jonas.
Kärnan i Just Cause 2 handlar om galna stans, vansinniga stans egentligen, och lite galen action och väldigt mycket frihet i spelen. Inte så oroade över realism, utan vi gillar att göra saker som bara är väldigt, väldigt kul. Peter Johansson heter jag, är lead game designer på Just Cause 2.
Om vi jämför med första spelet, vilka förbättringar och förändringar får vi se?
Vi har satt oss ner väldigt tidigt i utvecklingen av Just Cause 2 och egentligen kollade på vad som var kärnupplevelsen som vi ville förbättra. Och där kom vi just fram till de här galna stansen. Vi ville ta dem till nästa nivå och vi ville att de skulle vara integrerade egentligen i allting du gör. Så att de här galna stansen kommer vi se, de kommer vara väldigt mycket integrerade i mission som du gör. Även när du free roamar, när du tar dig omkring, när du under combat och så kommer du använda de här galna stans. Det vill säga fordonsstans, klättra omkring på fordon och skjuta. Använda grapplinghooken för att snabbt ta dig runt i världen. Använda fallskärmen. Vi vill också se till att den här stora världen som vi har är fylld med meningsfulla saker att göra, så att hela tiden ska finnas några intressanta och roliga saker runt omkring det att göra.
Hur mycket mat kommer vi få i form av uppdrag och sådär? Hur mycket blir det?
Det finns väldigt mycket uppdrag i spelet. Spelaren har väldigt stor frihet själv att välja vad han vill göra för att driva progressionen i spelet. Och att göra missions är faktiskt bara ett av de sätten. Spelaren kan faktiskt free roama helt själv, och det viktiga är att han skapar den här kaosen då, som han måste göra för att då provocera fram den här effekten som då han är ute efter i den här världen. Så man kan säga att hela Panao är den här tryckkokaren som är redo att explodera. Där spelaren då kommer in och skapar den här kaosen just för att då manipulera den här situationen och för att faktiskt driva fram den effekten som man ska göra. Och det är där den här kaosen kommer in då.
Och kaoset är inte bara något abstrakt, utan det är någonting som verkligen mäts i spelet.
Ja, precis. Så allting du gör, då kan du hela tiden tracka hur mycket kaos du har skapat, och så kommer det få effekt här i världen också genom att faktionernas influens här i världen kommer växa när du skapar den här kaosen. Du försvagar regeringen lite grann, faktionerna blir lite starkare och det gör att de kan expandera sina operationer här i världen, vilket hela tiden då kommer att skapa nya möjligheter för det. Det ger dig ny information om saker du kan göra. Du kommer att unlocka nya missions, så de kan göra större och större saker hela tiden, vilket kommer att då driva det här framåt hela tiden.
Vad kan du berätta om vad gäller fordon och vapen?
Fordon har vi har väldigt många fordon. Det är faktiskt över 100 fordon i spelet som vi har. Och de är väldigt, alla har sin egen handling och acceleration då, till exempel. Och vapen den här gången är lite, vi hanterar det lite annorlunda i Just Cause 2 jämfört med Just Cause 1, där nu i Just Cause 2 så slängs ju Rico in i den här spelvärlden egentligen utan officiell support. från The Agency då. Och då betyder det att han själv måste då komma över sina vapen. Vi har någonting som heter Black Market nu då. Och det är ganska tidigt i spel kommer han få kontakt med en Black Market-kontakt. Han får ett antal, han får flares som han kan slänga när som helst i spelet. Och när han slänger dem så kallar han då på den här Black Market-kontakten. Och av honom kan du då köpa vapen, du kan köpa fordon.
Så han känner sig sugen på något nytt och skickar han bara iväg en sån där nödraket och så kommer han.
Det är något vi har velat verkligen fått in så att det ska vara väldigt snabbt att komma över nya saker. Som spelaren behöver en helikopter, då kan han betala för det eller så kan han snabbt liksom försöka sno något som finns runt omkring honom. Och meningen är att det ska vara ganska snabbt och smidigt allt det här.
Mitt favoritvapen som jag har sett nu var också ett verktyg, grappling hook heter den. Fanns ganska mycket roligt man kunde göra med den. Kan du berätta om den?
Ja, grappling hooken var ju någonting som verkligen kändes, det är ju en av Ricos som vi kallar signature gadget. Så det vi ville göra med den väldigt, vi ville dels som sagt ta den till hitta på lite nya galna saker man kunde göra med den, och så ville vi få den att kännas väldigt väldigt integrerad egentligen allting det gör. Så den är nu fäst på vänster, Ricos vänsterarm hela tiden, och den kan du då använda. Du kan till exempel sätta den i en vägg och då kan du snabbt reela in dig till den väggen, bli hängande på väggen. Från den positionen kan du skjuta, så du hänger kvar i den, och då kan du sikta runt 360 grader och skjuta därifrån. Du kan också fästa den i flera saker, så du kan fästa en snubbe under en helikopter, släppa iväg honom, fästa en snubbe bakom en bil, kan fästa fiender i fiender och så vidare. Den kan man leka med runt med mycket, kan jag säga.
Så vi gör det hemma i Övik, vi släpper folk efter bilen, ja, när vi blir arg.
Exakt. Ja, man kan nog hitta ganska så grymma saker att göra med den där. Men...
någon slags sammanfattande mening om Just Cause 2, vad skulle du säga då?
Jag skulle säga att Just Cause 2 handlar om, du kommer göra otroligt galna stunts, det kommer smälla mycket, det kommer vara mycket action, och du kommer själv kunna leka omkring otroligt mycket i den här stora, stora spelvärlden och hitta dina egna sätt att lösa problem på. Allt handlar om att ha väldigt, väldigt kul och ha väldigt, väldigt mycket frihet.
Jättebra, tack så bra.
Tack, tack.
Men nu blir det lite musik. Life for Salamander, bana 2, en av mina absoluta favoriter.
Come on, kid. Don't cry. Don't cry. It'll be all right.
Ja, men han är ju så jäkla svår. Jag menar, det är Mr. Sandman, fast svårare liksom. Hur ska jag göra?
Now listen, son. You got this guy. You reading him just like a book.
Ja, men grejen är att jag tänker så här, Mackie kommer att klara honom före mig och det borde så.
Your friend's worse than Glass Joe. We all know his brain age.
Ja, i och för sig. Men ge mig något tips nu då. Ge mig något. Ska jag sikta på en TKO i andra ronden eller ska jag bara liksom nöta ut honom?
You know, son, if you gonna hang with the big dogs, you can't be out there barking like a puppy.
Ja, men alltså, återigen, vi snackar om det där. Det är ju bara vak, det är ju bara metaforer. Ge mig något konkret.
What's your favorite flower, son? Mine's chocolate.
Det där är ju bara konstigt. Så fort jag vill ha råd av dig så babblar du alltid om choklad. Du är en idiot. Du är bara en fet konstig gubbe.
What the? Ja,
men,
look.
Men Louis,
I'm gonna start packing up right now. I can tell this fight is not gonna last much longer.
Ja, men dra då. Stick härifrån.
Oh man.
Herregud.
You can't fight. Granny Lewis throws a better punch than you, son.
Om det där är ju jävligt givande.
Baby, you're so predictable.
Jo,
you can't even land a punch.
Ja, så där lät det när jag fick hjälp, eller så kallad hjälp då, av coachen Doc Lewis med den nya Punch-Out till Wii. Och det här spelet bygger ju på det ultraklassiska NES-spelet och även Super Punch-Out då till Super Nintendo. Men nu ska vi faktiskt åka tillbaka till 8-bits-eran. Så där då. Jonas Mäki, du älskar också Punch-Out. Vad minns du av det allra första spelet?
Det är så mycket. Jag menar, på den gamla 8-bitars-tiden så var jag ändå bara ett glini på låg- och mellanstadiet. Och hade inte så mycket pengar, så det var en polare till mig faktiskt som hade Punch-Out. Så vi lånade Punch-Out ständigt och jämt. Tills vi till slut gjorde någon sorts byte. Så att jag bytte bort ett Mega Man mot ett Super Mario Bros. 2 med en annan kille. Som jag i sin tur kunde byta mot Punch-Out med en annan kille. Så på det sättet kunde jag komma över Punch-Out och äntligen få spela det hemma i lugn och ro utan att behöva vara stressad av någon polare som ville ha tillbaka det.
Men det var ett bra byte då, antar jag. Vad är tjusningen med Punch-Out, tycker du?
Det är på så många olika nivåer. Alltså dels är det den här charmiga, stereotypa boxarna. Liksom, att få den här von Kaiser, den här tyska stela med mustaschen liksom, och lederhosen. Och spanjoren med rosen i munnen. Liksom, och den här enkla spelkontrollen som verkligen är egentligen... Det är bara vänster och höger och låga och höga slag. Och så finns det stjärnsmällar. Det är enkelt, det är genialt. Det är som en rad bossfighter snarare än ett boxningsspel egentligen. Och bossfighter är något av det bästa jag vet.
Och i spelet har vi gett 9 av 10 då. Det är en fantastisk resa bland en massa knäppa boxare. Där vi måste lära oss rörelsemönster, tajma in, jabbar och uppercut. Det är kul rakt igenom det här, måste jag säga. Don Flamenco är precis som han ska. Massa knäppa fighters. Har du någon favorit bland de här, Jonas?
Ja, alltså jag älskar det här nya Punch-Out också. Även om jag tycker att det är lite synd så är det smyg att det är så lite nya figurer. Men favoriten med allihopa är fortfarande Bald Bull. Jag har till och med en t-shirt med honom upptryckt på. Den gamla 8-bitars pixelvarianten.
Det är den arga mannen från Turkiet, ja. Just det, utan hår.
Precis.
Spelet är ganska proppat av liksom stereotyper, etniska stereotyper. Är det någonting du har stört dig på, eller är det bara lättsamt?
Alltså, det gör så på rätt sätt. Jag menar, man, det är kul med stereotyper, det är alltid roligt liksom. Och då, det är inte så att de sparkar på någon som redan ligger liksom, utan de som är stereotyper här, det är ju tyskar och fransmän och amerikaner och, det är ju inte liksom, men det blir bara roligt. Det är gjort med glimten i ögat och det är gjort med mycket värme, och det är absolut ingenting osmakligt.
Okej. Okay. Kan jag bara, Jonas, få flika in här med en liten recension av ett annat Wii-spel, Little King Story. Det går jättefort.
Jajamensan, absolut.
Poco är ett kungarike som behöver en ny kung, och den kungen, det är du. Du samlar pengar, tränar hundens åtar och försvarar, fixar till en infrastruktur. Och här finns humor, allvar, stockar, bönder, strategi och sekter utan vet i. Little King Story, riktig magi. 8 av 10 ger vi. I det här nya Punch-Out så har vi några nya kontrollmetoder också. Förut så var det med gamla platta NES-dosan. Men på vilket sätt kan vi styra spelet nu?
Ja, nu kan man ju spela det med den här rörelsekänsligheten. Vilket faktiskt inte alls fungerar så bra som man kanske hade kunnat hoppats. Bättre än Wii Sport, men det är ändå inte liksom den här exakta spelkontrollen som man får om man spelar med handkontrollen på sniskan som en vanlig 8-bitars handkontroll. Men... Sen finns det den här Wii Motion-brädan också som man kan använda för att undvika slag. Vilket är en kul grej, men alltså, det fungerar ju inte så jäkla bra, va?
Nej, just den var väl den sämsta kanske. Jag hade inte så mycket problem faktiskt med Nunchuck och Wii-fjärde. Jag tycker det var ganska kul på de lätta figurerna i alla fall. Sen måste man ha den här exaktheten för de svårare killarna. Liksom.
Precis, vill man ha den här prestigejakten och verkligen liksom kunna kämpa om poängen och kämpa om tider och kämpa om att verkligen liksom bli så här riktigt, riktigt bra. Då finns det inte utrymme för att jag ville göra en hög smäll men det vart en låg smäll. Eller jag ville göra en smäll men det vart ingen smäll alls. Sådär.
Ja, alltså Punch-Out börjar ju ganska lätt, men det blir ju fort riktigt, riktigt snorsvårt. Alltså vi möter ju 13 stycken boxar här, och det blir relativt svårt där också. Men sen kommer de ju tillbaka en vända till och är mycket, mycket tuffare. Och sen så låser man även upp en lite oväntad figur som verkligen, verkligen spöar skiten ur och som man verkligen blir arg på. Jag trodde aldrig jag skulle kunna bli så arg på den här Nintendo-figuren. Det är inte så ofta man ser så svåra Wii-spel överhuvudtaget. Både casual och hardcore-publiken får verkligen sitt. Liksom.
Alltså, det där är ju Nintendos storhet i ett nötskal, verkligen. Det är det som de gör så himla bra. Ska det bli spännande att se hur det går med Punch-Out nu då? Jag hoppas att det ska gå riktigt, riktigt, riktigt bra för det.
Du menar det försäljningsmässigt att, då, eller?
Ja, försäljningsmässigt, att folk ska upptäcka spelet helt enkelt, att de ska se vilken fantastisk titel det här är, för jag vill ha mer.
Punch-Out till Wii alltså, vi rekommenderar det varmt, både jag och Jonas. Så tack ska du ha, Jonas. Nu ska vi njuta av mer 8-bits musik ifrån det allra första Punch-Out. Mm.
problem, Larry?
Nope. For the first time in a lot of games, I'm good.
Ja, det är frågan alltså. Är verkligen dagens Leisure Suit Larry bra? Det senaste spelet heter Box Office Bust, men vi ska börja med det första Leisure Suit Larry som släpptes av Sierra 1987. Jag själv lirade det som liten, fattade inte så himla mycket av engelskan, men desto mer av att det var, ja, naket. Sofie, var ni i Hummelgame? Du spelade ju också Larry som liten, stämmer det?
Ja, det gör det. Och jag var inte direkt gammal då. Det var mest min pappa och hans gubbsjuka arbetskamrater som satt och fnissade åt det på kvällarna, och man förstod inte vad det var som var så spännande. Så man var ju tvungen att försöka se vad det var som gubbarna skrattade så gott åt.
Det var ju barnförbjudet det här. Spelet hade ju till och med barnlås.
Ja visst, och sen så förde man ju värsta journalen, för det var ju massa kuggfrågor så här, för yngre barn och liksom mindreåriga överlag. Så förde värsta journalen, skrev ner alla frågor, alla svarsalternativ, och sen så satt man där några timmar tills man liksom lyckades logga på. Det var riktigt ambitiöst faktiskt. Men det var ju en helt ny genre liksom, just det där äventyrsupplägget från Sierra som sen kom att bli ganska världsledande, skulle jag våga påstå. Idag så är det väl ett spel som har stor retro liksom och kult status så. Och jag tycker faktiskt att det funkar idag också, även om det är ganska simpelt och man inte behöver så fundera så himla mycket på diverse pussel och sådär.
Okej, vad är upplägget i det nya spelet då?
Larry Laffers brorson då. Nu bor han i någon skabbig trailer utanför sin farbrors gigantiskt stora filmkomplex liksom. För han skapar massa halvusla filmer med avdankade porrstjärnor. Och han blir inkallad där för det finns någon mullvad som vill sätta dit farbrodern då och verkligen skapa oreda.
Det blir en del plattformande, en del uppdragslösande för Larrys brorson. Konceptet är inte riktigt som förr.
Nej, långt ifrån. Alltså, det är lite mer som ett GTA-upplägg i det. Fast så mycket sämre. Mycket, mycket sämre.
Thanks, I think.
Oh, I mean you're hot here. I mean turning me on. I mean turn the fan on.
Många sexskämt blir det. Konstanta antydningar i det här spelet. Kul kanske om de är bra, men vad säger du Sofie? Hur är kvaliteten på skämten?
Alltså, de är riktigt, riktigt usla. Det är som att en 16-åring med ja, en kanske tesked humor någonstans skulle hitta på liksom, dialogen. Al Lowe som var ansvarig för spelen på 80-talet och lite längre fram, han är ju ett riktigt geni på att skapa dialog. Det kan man inte säga om den här idioten som har skapat dialogen i Box Office Bust. Riktigt plumpt och dåligt, och man försöker göra massa sexuella antydningar till precis vad som helst. Om jag kan dra ett exempel så finns det en drömsekvens när brorsons Larry kommer in i vilda västern, och han tycker att det är otroligt torrt där. Och han drar till skämtet att det är lika torrt som, och då citerar jag, my grandma's snatch. Och det är bara så vulgärt.
Ja, inget vidare du?
Nej, om jag hade 5 tummar ner så skulle det bli 5 tummar ner.
Okej, så vad blir betyget på vår skala då? Den 10-gradiga skalan?
Det blir en 2. Alltså det är riktigt uselt, men alltså man kan undra vad det är som gör att det får en 2 och inte en 1. Det skulle väl vara att ja, nej, jag har faktiskt ingen aning, jag borde gett en 1 egentligen. Äsch då.
Tack Sofie, 2 av 10 till Leisure Suit Larry Box Office Bust alltså. Undvik.
Next time, bring a bigger tank. We are champions.
This is GRFM, and this is Bill Roper. We're here to talk today about Champions Online.
That's correct. And I've just been playing a bit of Champions Online. What's going to make this game stand out from all the other MMORPGs?
I think that there's a few elements, but hopefully the big one, and you've got a taste of it since you started a new character, is just the level of detail possible in the customization of the characters. Not just the look of the character, but then also the level of of tuning and customization you can do with like even your powers that you're choosing. The fact that if you want to, it's very simple. If you say like, oh, I'm going to make a character that uses ice powers, really easy. You can go into the, you know, the ice power set, just choose all those, end up with a really cool character who's, you know, very focused on ice powers. But then if you want to, every time you add a new power in the game, you can actually go into the entire power system and do that. So the level of customization of your character is really deep.
Yeah, I just created my character. It was a tall magic guy with big hands, and he had a lot of magic abilities and a beard, you know, right, and a halo above his head.
Fight alone. Or fight as a team.
You want a big world with a lot of superheroes. What kind of quests will they be doing in this game?
There's actually a huge variety of mission types that players can go on. You can get missions from NPCs, you can discover missions, sometimes items will drop that will give you missions. We have what we call open missions in the world, which are almost like these occurring events that you happen to run across that you may or may not find. We try to deliver missions in a lot of ways. We even have ways where you'll be in the streets of Millennium City, for example, and just people will run up to you off the street with something that's happening that you can go check out if you want to, as opposed to always just going to that guy with the exclamation point over his head.
What other areas will we be exploring?
There's five major zones, I guess, best way to use the MMO term, that there is. Millennium City, which we talked about, which is kind of the big, you know, metropolitan hub. There's the desert, which is which has places in it like there's a abandoned amusement park that has robot cowboys that are running rampant that you have to go shut down. Then there's Canada, which is a part of Canada, is one of our zones, which is kind of a frozen tundra wilderness type area. There's Monster Island, which is a secluded island out in the middle of the ocean. And then Lemuria is the fifth area, which is actually is probably about 98% underwater.
And there's a lot of ways to transport yourself between these areas, right? Can you tell us about them?
Yeah, a lot of travel powers. There's a version of flight you can get that's jet boots, and that has its own gameplay mechanic where if you just use jet boots to fly, it's slower than flying, but you can tap the travel activation key to get boosts of speed. But if you go too fast, the boots can basically flame out, and so then you plummet. Burrowing is another one where basically you're traveling underground, like you're tunneling.
Like a mole.
Yeah, like a mole, or Bugs Bunny when he would, like, you know, because, you know, is again very different. Ice slide is another one that's very themed towards ice-based characters, where it's almost like you're on this ice board type thing and move around. The more options we can give players to do that, the better.
There is no good without evil. And for every great hero, there is a villain, a nemesis.
You also, every superhero needs his arch enemy, his nemesis. You get to create your own in this game, right?
Yeah, I think that's a huge advantage. I think that you design what they look like, you're choosing their power sets that they use, you're choosing their minions, so who works for them, you know, their henchmen. And then there's actually a whole separate from everything else in the game chain of nemesis missions that you go on. And they're everything from getting ambushed in the world to having to go and investigate stuff to finding clues. And then at the end, if you manage to defeat your nemesis and get him locked away in Stronghold, then you can, as a high-level hero, then actually start kind of building your own nemesis gallery. So you can make another nemesis and go through, you know, a chain of trying to stop him.
But can't you just design a really bad nemesis so you can beat him more easily?
Not really. The system is designed to where, for example, with the nemesis, you just choose a power set. So I'm not picking every individual power. So it's really difficult to just like, oh, well, I'm a fire guy, so I'll make, you know, ice guy and give him really crappy powers and, you know, thing, not give him any defenses.
That's a good thing. I mean, it would be bad if you created like a bubblegum character and a janitor character who could
right,
just sweep
exactly,
him up.
Yeah.
Right.
So when are you releasing this game?
The game will be out July 14th. So we're announcing the release date now, which is pretty exciting.
All right. Thanks a lot, Bill. Looking forward to playing the complete game.
Can't wait to get you and all your listeners online. We'll have a great time.
Thanks. Nu ska vi prata om Castlevania, och vi har ju faktiskt en fantast av den spelserien på redaktionen. Han heter Mikael Sundberg, och han har gått igenom stor beslutsångest för att komma på en lista över de tre bästa Castlevania-låtarna någonsin. Låter som en riktigt tuff uppgift, Mikael, eller hur?
Ja, det är verkligen inte lätt att bestämma sig vilken som är den absolut bästa låten i Castlevania-serien. Jag försökte ju länge få till en lista över de 30 bästa låtarna i serien, och inte ens det skulle ju få med alla de riktigt fantastiska låtarna. Vi snackar om en serie som har funnits i över 20 år nu, och varenda spel har ju ett par låtar som är helt fantastiska.
Mm. Vad är det du gillar med Castlevania-musiken? Vad är det som gör den så bra?
Ja, det som egentligen är karaktäristiskt för Castlevania-musiken, det är ju att de oftast blandar symfonimusik och rockmusik, som gör att det blir väldigt liksom mäktigt, och det stämmer ju ihop så bra med hela den här gotiska stämningen på spelets design, och det faktum att man ändå befinner sig i medeltiden någonstans och slåss mot en massa odöda.
Mm. Vi ska lyssna lite på nummer 3 på listan då, så får du berätta lite om den sen.
Det här är Awakened Soul från Castlevania Symphony of the Night. Det är en lite udda låt för att vara den här serien, och kanske just därför som jag tycker att den är så intressant. Hela det här gitarrspelet och väldigt svängig rytm som ger en väldigt speciell känsla, och den här hör man i kolosseumet som man besöker i Symphony of the Night. Och man blir lätt där extra länge bara för att kunna fortsätta lyssna på den här musiken.
Okej, så du stannar kvar på samma bana bara för att få nynna med i låten?
Senast så passade jag på att grinda lite pengar på stället genom att spöa upp en himla massa fiender i ett område där. Och bara gå ut och in ur rummet och fortsätta spöa upp samma fiender och få lyssna på musiken.
Ja, men det är smart. Du förenar nöje med nöje, helt enkelt.
Ja, man förenar nöje med nöje, helt klart.
Ja, och nummer 2 på listan låter så här.
Det här är Iron Blue Intention som kommer från Castlevania Portrait of Ruin på DS. Det här är ett klassiskt exempel på den gamla stilen av Castlevania-låtar som är väldigt högt tempo, mäktigt och lyckas få ut väldigt bra ljud ur så pass enkla ljudchips som både DS och Mega Drive faktiskt hade.
Ja, det är en skön låt, helt klart. Vad känner du när du hör den här låten?
Man känner att man vill bara smiska skelett och zombier i långa banor, helt enkelt.
Mm, så till nummer 1 på listan då, första platsen. Vi ska köra en liten längre bit av den, men Micke, du får först berätta vad som händer när man får lyssna på den här låten.
I alla Castlevania-spel, så av någon anledning så har det alltid funnits en bana som utspelas i ett klocktorn. De har alltid haft bra musik i alla spelen som har funnits, och så även då i Castlevania Symphony of the Night. Själva början på den här musiken är ju fantastisk, det är att man har klättrat upp genom ett torn på utsidan av slottet och kommer in då i ett helt nytt område. Går man in på en månbelyst borggård, det kommer enorma spökhuvuden som börjar sväva fram mot den. Och så kommer den här fantastiska musiken, Tragic Prince.
Ja, tack för att just du har lyssnat på GRFM avsnitt 14 där vi har spekulerat kring E3-mässan. Vi har varnat för det nya Larry-spelet och vi har free-roamat och dual-wieldat i Just Cause 2 och en massa annat. Missa nu inte GRFMs E3-special. 1 juni så kommer analyser av årets viktigaste spelmässa, jag och Jonas Mäki. Jag heter Jonas Elving, det här är Don't Fear the Petter och jag råder dig att läsa Game Reactor. Hej på dig!
Okay, kid, okay. Stop fooling around.